Jag börjar i den sjätte versen och läser. Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold, men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den visheten kände ingen av denna världens makter eller mäktiga till. Om de hade känt till den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad intet öga har sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden. Ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande, utan anden som kommer från Gud, för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi inte heller om dessa ting med ord som människor, mänsklig vishet, har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp, eller som det också kan översättas, för andliga människor. Amen. Herre, vi beder dig än en gång, välsigna ditt ord idag. Låt det få tala till oss genom den heliga andes kraft och upplysande verksamhet, så det blir till kunskap, andlig kunskap och välsignelse i våra liv, här och nu, där vi står, i Jesu namn. Amen. Människorna i världsstaden Korint hade ju levt sitt något hektiska storstadsliv. Det var ju en pulserande handelsstad med kommers och handel på basarerna längs gatorna. Det var också ett ganska lättjefullt nattliv som man förde i Korint. Korint var ju ökänt för just den sidan. Korint var ändå en ganska välmående stad. Och det kanske inte fanns någon större anledning för människorna att fördjupa sig ens i den grekiska filosofin. Livet flöt tydligen ganska bekymmerslöst, och det tycktes kanske för många som om det inte skulle finnas något annat att leva för än det som Korint bjöd på, den materiella välståndet och njutningen. Och så kom då en dag den här tältmakarpredikanten ifrån Aten med ett ganska märkligt budskap om en korsfäst Kristus. Det hade retat gallfeber på judarna ganska tidigt när han hade uppträtt i deras synagoga och talat om korset. Och för de stolta grekerna hade det uppfattats som rena dårskapen. Men några, ja flera, blev det så småningom. Både judar och greker hade ändå tagit emot det här budskapet och därmed också gjort livets största upptäckter. Någonting man aldrig hade anat i det lugna liv man hittills hade levt i staden Korint. Ett budskap som blev dem till frälsning, som gjorde att de fick uppleva förlåtelse för sina synder, som gjorde att de upplevde upprättelse, som gjorde att de upplevde frid och gemenskap med Gud, himmelens och jordens skapare. Slavar fick plötsligt en känsla av självrespekt och värdighet. Judar fann i Kristus, den korsfäste, gamla testamentets fullbordan, det hopp som de så länge hade sett fram emot. Och människor började älska varandra för Kristi skull och utrustades med vishet, förstånd och andliga nådegåvor för att bättre kunna tjäna varandra i den kristna församlingen. En Guds församling hade fötts i Korint, och tidigt på söndagmorgnarna kunde du se dem när de kom gående längs gatorna och smög sig fram till kanske Titius Justus hus, som låg väg med synagogan, och där vi vet att församlingen kom att ha sina sammankomster ganska tidigt. Och kanske andra hem som öppnades för denna skara av troende människor. Och ifrån husen kunde höras genom de öppna fönstren tacksägelse, lovsång och lovprisning till Kristus, den korsfäste, men den också uppståndne. Och slavar som inte ens hade kunnat läsa och som föraktades för sin brist på bildning uppträdde i dessa församlingar och i dessa husförsamlingar som ledare, som undervisade och talade Guds ord till församlingen. Fyllda med Guds vishet, och andra föreläste ur skriften, andra sjöng psalmer och lovsånger, andra hade en uppenbarelse att förmedla. Tungotal hördes, uttydning hördes, profetisk tal hördes. Det var någonting märkligt som hade börjat äga rum i Korint. Guds församling hade kommit till Korint, och korsets förkunnelse, det som av mänsklig visdom hade stämplats för dårskap, hade åstadkommit vad mänsklig tanke aldrig hade klarat av, nämligen att skapa nya människor, skapa en ny gemenskap där kärleken var den bärande kraften. Korsets förkunnelse hade skapat någonting helt nytt och lyft förnedrade människor ur deras förnedring och hopplöshet. Talet om korset, som vi sa förra gången, hade ju för det grekiska sinnet tett sig som dårskap. Och Paulus hade kommit och inte alls förkunnat det här budskapet med de krav som grekisk filosofi och vishet ställde på ett budskapsframförande. Men korsets budskap kände ingen förpliktelse mot den grekiska vishetens villkor. Det var inte med förfinad retorik eller vältalighet som Paulus hade framställt sitt budskap. Det föreföll ganska grovkornigt och lite burdust och enkelt, kanske till och med nästan okultiverat. Och det tycktes främmande för deras förfinade grekiska tankebanor. Men ändå så var det just det budskapet som hade kunnat bringa in rättfärdighet, förlåtelse, som hade frigjort människor och upprättat dem till ett helt nytt liv. Och i inledningen av andra kapitlet så visade Paulus på att han inte fann sig stå i någon skuld till den grekiska vishetens krav på hur ett budskap skulle föras fram. Han säger: när jag kom till er så var det inte med förkrossande vältalighet. Tydligen hade han framställt sitt budskap mycket enkelt, mycket rakt på sak, utan några extra krusiduller, för att till och med slaven skulle förstå det. Till och med barnet skulle kunna förstå det. Det var inte med mänsklig vishet, säger han, som jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det var med gudomlig vishet, som vi snart ska se. Det var heller inte med mänsklig styrka. Paulus kom inte in så som någon atlet på scenen och bröstade sig och uppträdde med stor fysisk styrka och personlig auktoritet och kraft. Nej, säger han, jag var svag när jag uppträdde bland er. Det var inte heller med mänsklig självsäkerhet och pondus som han uppträdde, med mänsklig oräddhet. Nej, tvärtom, säger han, jag var rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Det var inte med en överbevisning byggd på mänsklig vishet, säger han, utan med en övertygelse i ande och kraft. Därför att jag ville att er tro inte skulle vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Och evangeliet, alltså talet om korset, det är ju en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och evangeliet ensamt hade alltså åstadkommit vad grekisk filosofi under århundraden dittills aldrig hade lyckats med: att skapa nya människor, att lyfta slaven ur hans elände och ge honom en värdighet, att skapa en gemenskap av kärlek och ömsesidigt tjänande. Det var någonting nytt som hade fötts i Korint, och hemligheten var korsets budskap. Men när Paulus så där eftertryckligt hade hävdat att evangeliet alltså inte var grundat på någon mänsklig visdom, så låg det kanske ändå nära till hands att dra slutsatsen att evangeliet, det innehöll ingen vishet alls. Det var dårars budskap. Det var tomt på någon filosofi eller tanke eller sunt förnuft. Och den enkelhet med vilken framställningen hade skett kanske fick en del att tro att evangeliet, talet om korset, det saknade totalt några som helst djupheter och var ingen utmaning för den mänskliga tankeförmågan. Men nu, som vi har läst i kapitel 2, vers 6 och framåt, så tillbaka visar Paulus kategoriskt sådana som han menar förutfattade meningar och totala missförstånd om vad evangeliet egentligen var. För evangeliets budskap saknar inte vishet. Tvärtom, det handlar om vishet på högsta nivå. Evangeliet saknar inte filosofi och utmanar egentligen tankeförmågan till dess yttersta gräns och visar egentligen på den mänskliga tankeförmågans begränsning. För evangeliet i varje detalj vibrerar egentligen av vishet, högsta vishet, gudomlig vishet, vishet i dess högsta form. Evangeliets budskap rör sig ju om verkliga djupheter. Det rör sig om tillvarons djupaste mysterier. Var människan kommer ifrån, varför hon är här och vart hon är på väg. Det handlar ju om Gud och människans förhållande till gudomen. Det handlar ju om liv och död. Det handlar ju om synd och försoning. Det handlar ju om livets djupaste och viktigaste frågor. Vem kan då kalla evangeliet för att sakna vishet? Evangeliet utmanar egentligen människotanken mer än någon annan filosofi. Mänsklig vishet förmår, när den anstränger sig till sitt yttersta, ändå inte fatta djupheterna i evangeliet. Det fordras nämligen någonting ytterligare. Paulus visar nu på att talet om korset anses visserligen vara en dårskap, inte därför att det saknar vishet, utan därför att den fallna människan saknar möjlighet att förstå visheten i denna gudomliga förkunnelse. Ty, som man säger i den 14:e versen, en själisk människa, det vill säga en människa som bara behärskas av sitt jordiska, mänskliga sinne, hon kan inte ta emot och förstå vad som hör Guds ande till. Och därför så dömer hon det så som dårskap, därför att det inte får plats i hennes trånga förnuftsbås. Så är det alltså för henne en dårskap. Och hon godtar det inte. Men inför Guds vishet kommer alla mänskliga filosofier på skam. Människan kan inte ta emot vad som tillhör Guds vishet om inte den helige ande upplyser det mänskliga sinnet. Och det är det egentligen Paulus huvudpunkt i de här verserna som vi har läst. För det första så visar han här i verserna 6-9 att Guds vishet inte är av denna världen. För det andra så visar han att Guds vishet kan uppenbaras endast genom den helige andes bistånd. Och för det tredje att endast en andlig människa, en på nytt född människa som har Guds ande boende i sig, kan ta emot vad som hör Guds ande till. Alltså för det första, Guds vishet är inte av denna världen, säger han i vers 6. Den tillhör inte den här tidsåldern, skulle det bättre kunna översättas. Det vill säga, den är inte begränsad till tiden och rummet som den mänskliga filosofin ju är. Den kan endast brottas med frågorna som rör den tillvaro i vilken människan befinner sig i. Men Guds vishet sträcker sig bortom tid och rum. Och den växlar inte mellan, från kultur till kultur och från tid till tid, utan den är evig, bestående.
Den är inte behäftad med mänskliga filosofiers svagheter. Utan mänsklig filosofi, den har ju sitt ursprung i den mänskliga tanken och i det mänskliga förnuftet, och är därmed också begränsad till det mänskliga förnuftets förmåga att försöka utröna meningen med existensen och med universum och de stora frågorna. Men, säger Bibeln, när människan vägrade att erkänna Gud såsom universums herre och tacka honom för vad hon ser i skapelsen, då ledde deras tankemöda ingenstans, utan deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla förvisa, förvisso, men de blev dårar. Deras tankar är tomhet, säger Efesierbrevet 4. Deras förstånd är förmörkat. De står utanför det liv som Gud ger, därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. Talet om korset är däremot grundat i Guds vishet, inte i mänsklig vishet. Talet om korset är grundat i Guds tankar, i Guds frälsningsplan, som har sin upprinnelse, som man säger senare här, redan innan tidens begynnelse. Så bestämde Gud denna frälsningsplan, vars yttersta mål är att leda dig och mig till härlighet. Denna vishet tillhör inte denna världens förgängliga makter eller mäktiga. Den tillhör inte denna tidsålders mäktiga män och kvinnor, den förgängliga människan. De filosofiska skolorna hade börjat redan kanske för 2600 år sedan och försöka formulera utifrån mänskliga tankemönster meningen med människans existens. Och man försökte besvara frågan som en gång Pilatus ställde till Jesus, när han stod där den här fredag morgonen inför hans domstol. Och Pilatus säger: vad är sanning? Vad är sanning? Och så har man gång på gång ställt frågan utan att lyckas få den besvarad. För man fortsätter ju att fråga samma fråga än idag. Den mänskliga visheten tycks alltså inte ha kunnat upptäcka sanningen och meningen med universum och livets existens. Även om man naturligtvis genom vetenskaplig forskning idag kan beskriva väldigt mycket av de processer som äger rum i den verklighet i vilken vi rör oss. Men om vi alltså inte talar en vishet som hör till den här världen, vad är det då för vishet vi talar, menar Paulus? Jo, säger han i vers 7, det är Guds hemlighetsfulla vishet. Det vill säga en vishet inte som är mystisk, men en vishet som är fördold. Fördold för den mänskliga tankens utforskning. Oåtkomlig för den mänskliga tankens ansträngning. Därför måste Guds vishet bli uppenbarad för människan för att hon ska få kunskap om den. Denna vishet, säger Paulus, den var fördold hos Gud redan innan tidens begynnelse. Och den har varit fördold under tidsåldrars gång, under människosläkternas gång, fram till denna tid. Men nu har Gud uppenbarat det, säger han. Nu har Gud uppenbarat det genom sin ande. I vad också som har hänt genom Jesus Kristus i historien, så har Guds vishet kommit i öppen dager. Guds vishet i Kristus har varit fördold under lång tid. Guds människor har visserligen under alla tider anat att någonting i denna riktning skulle hända, gripit om löftena i Gamla testamentet. Jesus sa ju till sina lärjungar: saliga är de ögon som ser vad ni ser, och de öron som hör vad ni hör. Jag säger er, många profeter, många konungar har velat se vad ni ser, men fick inte göra det. Många har velat höra vad ni hör, men de fick inte höra det. Alltså en förmån att få se det förverkligat, uppenbarat. Profeterna forskade ivrigt och försökte förstå vilken och hurudan tid som Kristian det hänvisade till när han talade om Messias ankomst i tiden. Men det var den fördolt, och de förstod att det tillhörde ännu framtiden. Men nu har Gud uppenbarat det. Nu har Gud uppenbarat det för oss, säger Paulus, genom sin ande. Ingen av denna världens mäktige förstod. De anade inte att det var att denne snickarson ifrån Nasaret, som de så hönsade med hit och dit till den ena rättegången från den andra rättegången, som de piskade och begabbade och bespottade, de anade inte att han samtidigt var Guds son, som hade kommit för att bringa människosläktet frälsning och försoning. De hade ingen insikt om denna Guds vishet. Den var fördold för deras ögon. De förstod inte Kristi person och gärning. För om de hade gjort det, säger Paulus, om de hade känt till denna hemlighet, så skulle de ju inte ha korsfäst honom, han som var härlighetens herre. De anade inte att det var om honom som psalmisten hade utropat i psalm 24: höjen i portar era huvuden, höjen eder i eviga dörrar, för att ärans konung må draga därin. Vilken kontrast, mina vänner. Korsfästelse, en akt av djupaste förnedring, och så den korsfäste, härlighetens herre, den högsta formen av upphöjelse och majestät. Men där har du, där har du Guds vishet. Genom denna föraktliga avrättningsakt avslöjar denna världens mäktige, det vill säga de judiska och romerska ledarna, avslöjar de egentligen vilket totalt andligt mörker de befann sig i, och hur lite de egentligen förstod av Guds outgrundliga vishet och djup. Men lyssna till honom som hänger där på korset, härlighetens konung. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Där ser du alltså samtidigt Guds vishet, som av den skamfulla och föraktade huvudskalleplatsen har bringat mänskligheten ljus, hopp och frälsning, så att miljoner världen över idag kan sjunga nåd strömmar från Golgata. Nåd djup som det djupa hav, nåd för tid och evighet, nåd, ja, nog för mig. Jag älskar det urgamla kors. Denna avskyvärda plats har blivit en plats till vilken miljoner har flytt och upplevt syndernas förlåtelse och ett nytt liv. Ser du Guds vishet? Det som människor höll för dåraktigt, det gjorde Gud till ett frälsningsredskap. Och på korset räcker han ut sin hand till den djupast fallne, och den första han tar i sin hand, det är rövaren på korset bredvid. Ser du något av Guds djuphet? Så är det med den gudomliga visheten. Vad inte ett öga har sett, vad inte ett öra har hört, vad ingen människotanke någonsin har kunnat ana, det har Gud berett genom sin frälsningsplan. Inget hedna folk, inget folk har någonsin formulerat en religion eller tänkt sig en Gud som skulle gripa in i deras ömkliga situation och historia och själv ta på sig deras synd och skuld. Ingen annan Gud har handlat så för människan. Ingen annan Gud har sår. Hinduismen till exempel ser ju på Jesus möjligen som en av många inkarnationer som har ägt rum. Men när jag var i Indien vid ett tillfälle, så berättade en missionär hur han i ett samtal med brahminerna, alltså högkastens representanter, hört dessa uttrycka sin beundran för just Jesus av Nasaret, därför att de fann ingen i deras indiska gudasagor, ingen motsvarighet till vad han har gjort. Han dog för sina efterföljare, och de var gripna av denna kärlek, även om de inte förstod Guds vishet i korset. I ett hindutempel såg jag en lång rad med målningar, tavlor, och bland annat så fanns där Mahatma Gandhis porträtt, och vid sidan av hans porträtt Jesus av Nasaret bärande på sitt kors. En i raden, visheten i korset fördolt för människotanken. Men för oss, säger Paulus, har Gud uppenbarat det genom sin ande. Hur kan du se det osynliga? Hur kan vi höra det ohörbara? Hur ska vi kunna förstå det otänkbara? Genom tron på Kristus har vi ju undfått den tredje personen i gudomen, Gud den helige ande, Guds stämpel på oss, Guds sigill på oss, att vi verkligen är Guds barn. Om någon inte har Herrens ande, så hör han honom inte till. Men genom den helige andes inneboende så har vi alltså tillträde till Guds hemligheter, till Guds vishet. Jag säger Paulus, till och med till Guds djupheter. För anden, säger han, utforskar allt, även Guds djupheter. Och verbet utforska här, det betyder inte att anden söker någonting som han förut inte skulle känna till, utan det betyder att anden lika som tar oss med och lyser upp det ena området efter det andra i Guds oändliga person. Jag kommer att tänka på en illustration kanske som kan förklara. När vi var på Kreta för någon vecka sedan så besökte vi en grotta som heter Zeusgrottan, där guden Zeus, den största grekiska guden, anses ha, enligt legenden då, ha blivit född i den grottan. En djup, kall grotta nere i berget, den är så djup ner att mörkret härskar där nere. Och man får helt enkelt inte gå ner utan en guide, som naturligtvis har en stark ficklampa med sig. Och den guide, han kunde den här grottan, han kunde alla stigar, han kunde visa på de vackra bergformationerna och på de här kristallerna som hängde ner i långa tappar. Och med sin lampa så lyste han på det här och berättade. Någonting av denna funktion har den helige ande i den kristnes liv. Han har blivit oss given för att visa på djupheterna i Guds person. Han tar oss med in i Guds vishet och utforskar för oss skönheten i Guds person, så vi förstår och ser mer och mer av det som annars skulle vara fördolt för oss. Men vi har en helig guide inneboende i oss, smörjelsen, den helige ande. Han bor i oss för att visa, som det står enligt vers 10, vad som har blivit oss skänkt av Gud. Vers 12, förlåt. Hur kan det vara möjligt? Paulus tar den här illustrationen på det mänskliga planet. Varje människa bär inom sig sina egna hemligheter, sånt som är fördolt till och med för den som känner dig bäst, till och med för din maka, make, din bäste vän. Varje människa bär i sitt innersta sånt som hon bara själv vet om. Tankar, motiv, attityder, minnen, erfarenheter. Hennes privata egendom. Och som ingen annan människa kan penetrera. Hon må vara hur skicklig psykolog som helst. Det bara går inte att se rakt in i människohjärtat och tala om vad som finns där för en människa. Endast den människans egen ande, säger Paulus, det vill säga människans eget medvetande, hennes självmedvetande. Endast om hon själv väljer att avslöja vad som finns i henne, så kan det bli känt för någon annan. Men annars är det endast den människans egen ande som vet om vad som finns djupast där inne. På ett liknande sätt förhåller det sig med Gud, säger Paulus. Ingen vet vad som finns i Gud, i Guds person, Guds hemligheter och djupheter, utom Guds egen ande. Och det är den helige ande. Och vad som kan lära känna som Gud måste alltså ske genom Guds ande.
Och den anden har vi fått. Kan du se storheten? Kan du börja ana hur reservationslöst Gud har lämnat ut sig själv till sina barn? Han har gett av sin egen ande. Varför då? För att han vill att vi ska lära känna honom grundligt och väl. Ja, fullständigt, om det vore möjligt för oss på den här sidan graven. Det är så som Gud hade sagt: jag vill att de ska få lära känna mig helt. Så jag ger dem av min ande, som vet alla hemligheter om mig, som vet djupheterna i mitt eget väsen. Gud tycks inte ha satt någon gräns för hur mycket vi ska kunna lära känna honom. Han har givit oss sin egen ande. Inte världens ande, säger Paulus. Inte den ande som behärskar den mänskliga visheten, som är begränsad till att endast utforska den materiella verkligheten. Nej, vi har fått Guds ande som sträcker sig mycket, mycket längre. Med det syftet att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Han vill vi ska veta om det. Han vill att du ska veta om det. Det är grunden till den kristna mognaden. Man kan inte glädja sig åt någonting som man inte vet om. Man kan inte omsätta i praktiken i sitt kristna liv någonting som man inte vet om. Nu vill Gud att du ska veta om det. Han har givit oss sitt ord. Och ordet är det instrument som anden använder för att uppenbara hemligheterna om Gud. Jag tror säkert att du har suttit där med din bibel och läst i din ensamhet, och så plötsligt har ett ljus gått upp för dig. Åh, vad ser jag? Står det så? Och du har upptäckt en sanning som tidigare varit fördolt för dig. Guds ande har uppenbarat för dig någonting nytt. Och jag älskar att se nykristna människors biblar, för de ser ofta ut som min första bibel, och förresten alla mina biblar, söndriga nästan av alla understrykningar och anteckningar. Och jag saknar min första bibel nästan nostalgiskt, för den var så full av gröna understrykningar, röda och blå genom hela bibeln. Jag tyckte jag fann skatter överallt. Men så gav jag bort den till en sjöman på en resa mellan England och Sverige en gång. För jag tyckte han behövde den bättre än jag. Men jag saknade, jag bad till Gud många gånger att jag på någon omväg ändå skulle få tillbaka min bibel, om man nu inte behövde den längre. Sen dess har många biblar gått åt förstås och slits ut under åren. Men det ligger någonting vackert i det här, att Guds barn kan sitta ner med Guds ord och uppleva hur den helige ande undervisar om Guds sanningar. Och det är någonting dyrbart för människan. Guds sanningar kan inte förmedlas genom mänsklig visdom, säger Paulus i vers 13. Det måste ske med ord som anden lär oss. Andliga ting måste tolkas på ett andligt sätt. Du kan lyssna till människor som är väl förfarna kanske i teologin, i bibliska lärosatser, men ändå så förmedlar de inga andliga välsignelser om inte den helige ande får vara med. Det var en av orsakerna till att jag valde en skola för min bibliska utbildning, där jag visste att lärarna var personligen kristna, födda på nytt och trodde på Guds ord. För man kan sitta under en utbildning och väl inhämta alla fakta i Bibeln, men ändå inte få några andliga välsignelser. Den helige ande måste vara med i denna förunderliga process. En predikan är egentligen värdelös om inte den helige ande bor i predikanten och är verksam i förkunnelsen, så att Guds ord och Guds andliga sanningar blir verkliga för dem som hör. Utan den helige ande kan ingen andlig sanning förmedlas, vare sig i den privata bibelläsningen eller ifrån predikstolen. Och för att överhuvudtaget kunna ta emot Guds sanningar, måste vi säga till sist, så fodras en på nytt födelse. Den oandliga människan, den själiska människan, vers 14, tar inte emot
vad som hör Guds ande till. Hon kan inte ta emot det. Hon har inte mottagningsinstrumentet, så att säga. Vi vet att elektroniska tv-vågor finns i detta rum. Men vi behöver en tv-apparat med en antenn för att bilden ska bli synlig för oss. Likadant är det med en människa utan den helige ande. Guds sanningar finns där. Guds andliga verkligheter finns där. Men om hon inte är född på nytt, så kan hon inte inregistrera dem och åtnjuta dem och komma dem och åtnjuta deras välsignelser. Den själiska människan måste därför först övergå från sitt andligt döda tillstånd till ett andligt levande tillstånd. Jesus sa till Nikodemus: om du inte blir född på nytt, Nikodemus, så kan du aldrig ens få se Guds rike. Och det märker vi. När den själiska människan deltar i samtalet om Guds hemligheter, om synd, förlåtelse, dom, evigt liv, så ter det sig för henne som en dårskap. Hon kan inte förstå det. Som någonting absurt och dåraktigt. Det måste utgrundas nämligen på ett andligt sätt. Men den andliga människan, står det i nästa vers, hon kan utgrunda allt. Varför? Hon har fått Guds ande, för vilken det inte finns några hemligheter i Gud, utan som känner djupheterna till och med i Guds väsen. En på nytt född människa har kärlek till Guds ord. En på nytt född människa har kärlek till Guds folk. En på nytt född människa har kärlek till Guds verk. Där har du tre kännetecknen på den andliga människan. Vi har Kristi sinne, avslutar han kapitlet. Mina vänner, livets största upptäckter kan endast göras genom den helige ande. Livets största upptäckter kan aldrig göras utan den helige ande. Äger du honom? Han är verksam i vår gudstjänst idag för att överbevisa dig om synd, rättfärdighet och dom. Ditt ansvar inför Gud att lämna ditt liv i hans händer för att bli född på nytt. För att den helige ande ska ta sin boning i dig. Och du ska bli ett Guds barn. Som plötsligt kan öppna Bibeln och fängslas av att det nu är mat för din själ. Äger du den helige ande? Eller är du fortfarande en själslig människa? Som bara äger förmågan att utröna denna fysiska materiella verklighet. Gud har menat någonting mer med människan. Någonting mer med dig. Att du ska lära känna honom. Och därför vill han att du idag ska bli född på nytt. Hör du till dem som idag ska upptäcka vad inte ett öga har sett. Vad du aldrig har hört. Vad du aldrig har kunnat tänka att det var möjligt. Det kan du få uppleva idag. För den helige ande är nämligen här. Vi ska sluta nu vår gudstjänst med att sjunga den gamla Lidmans sången. Osalighet och gåtfullhet, o Kristi törnekrona, som mer än världens visdom vet och varje synd kan sona. Nu gäller det dig, min vän, som fortfarande är en främling för Guds vishet, som fortfarande upplever det som en dårskap kanske. Vågar du ta steget och ge Kristus förtroende att förlåta all din synd, att försona dig med Gud, så att du får uppleva och göra livets största upptäckter? Det kan ske idag. Vår bönebänk väntar på dig, vårt bönerum väntar på dig, medan vi sjunger om denna oerhörda vishet i Kristi törnekrona.